Så det är ju mycket så här maktfrågor som har ställts på sin spets när man får någonting nytt och framförallt en ny teknik. Så, så är ju det, vi människor är så bra på att använda det till våra behov. Och därför så blir det ofta emanciperande, frigörande på olika sätt. Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Så där, hej och välkomna till Skolsverige. Den här podcasten finns på iTunes, Acast och på skolsverige.com. Och det här är ett renodlat intervjuavsnitt, lite som de vi har gjort nu ett tag. Och dagens gäst är Elsa Dunkels. Välkommen hit.
Tack.
Elsa, du är docent i pedagogik, eller hur?
Pedagogiskt arbete.
Pedagogiskt arbete, vad är skillnaden?
Pedagogiskt arbete har vuxit fram som en kanske ett svar på de här diskussionerna som har varit mellan den pedagogiska praktiken och pedagogikämnet ibland. Där man inte riktigt har kommit överens om vilka frågor som är viktiga. Och då modellerat kanske på socialt arbete och så. Där man har tänkt att vi ska ställa frågor om den pedagogiska praktiken. Vi är mycket mer praktiknära än viss pedagogisk forskning. Det finns ju inga vattentäta skott mellan oss då.
Precis.
Så bakgrunden för alla som har disputerat i pedagogiskt arbete är en lärarutbildning och en viss lärarerfarenhet är också ett krav.
Och vi spelar in det på ett café i Almedalen, det är därför vi är lite bakgrundsljud och så. Vad gör du här i Almedalen?
Ja, jag har haft turen att få alla mina frågor det här året. Så jag har pratat om kränkningar på nätet. Jag har pratat om läsning i en samtida mediekultur. Jag har pratat om skärmtid. Och jag har pratat om ungas personliga säkerhet på nätet.
Det är dina fyra jättefrågor.
Ja, faktiskt. Vi missade lite grann där lärande modeller. Men jag var inne lite på det. Så
att, jag är supernöjd. Du kunde få in det sen. Men du, jag tänker, för du pratar ju ofta om de här frågorna och så. Och jag tänker att barn och unga idag, de är ju liksom, det är alltid speciellt. Varje generation har sina egna liksom förutsättningar eller så. Men det känns som att barn och unga idag är både mer stillasittande och mer liksom framför. De som surfar mer med på internet mer. De använder mobiler och datorer mer. Är det verkligen bra?
Generellt tycker jag ju det. Men sen så tycker jag också att man behöver inte ens besvara den frågan. Därför att det måste vi förhålla oss till. Så det är egentligen grunden.
Men att vi vuxna också ett ansvar att liksom hjälpa dem och guida dem och styra dem att liksom hitta aktiviteter som är sunda och så.
Det har man ju alltid som vuxen. Att man förmedlar en massa saker. Till exempel vad som är nyttigt och vad som är onyttigt och så vidare. Men vårat ansvar idag, eftersom världen är så dels förändrad och föränderlig, det är ju att skala bort vårt moraliserande ur det här. Att skilja på vad är känslomässiga reaktioner på förändring och vad är rationella reaktioner. Och det där är svårt, det är jättesvårt. Det kan man liksom visa historiskt att vi är väldigt dåliga på det. Varje gång det kommer någonting nytt så är känslorna som tar över först.
Är det historiskt så att det alltid varit på det sättet?
Ja,
vilka andra exempel finns det liksom om man ska kolla på?
Man kan ju titta på sånt där som en del av oss som lever idag har erfarenhet av som videovåldsdebatten eller hårdrockstexter eller går man längre tillbaka så telefonen var ju så man oroade sig för att till exempel kvinnor och bönder det här är faktiskt ett citat från en bok att kvinnor och bönder skulle använda telefonen till oviktiga samtal eller att kvinnor skulle ringa till sin älskare så fort deras man gick därifrån och det kunde inte mannen kontrollera. Nej, så det är mycket så här maktfrågor som har ställts på sin spets när man får någonting nytt och framförallt en ny teknik så, så är ju det, vi människor är så bra på att använda det till våra behov. Och därför så blir det ofta emanciperande, frigörande på olika sätt. Så att det kan man se historiskt att det ser ut så. Men då tänker jag så här, idag är vi så upplysta. Vi är allmänbildade. Alla kan de här historierna om videovåldsdebatten. Och alla har liksom googlat YouTube att Sivert Öholm någon gång och sitter och skrattar. Och så vi måste använda den kunskapen till att förstå vår samtid och våra reaktioner. Vi kan inte sitta och skratta åt det samtidigt som vi begår exakt samma misstag i ett annat område, utan vi vet med säkerhet att så småningom så kommer vi att titta tillbaka på nutiden och skratta åt vad vi gjorde, vad vi sa om Periscope.
Ja, just det.
Nu.
Just det. Precis.
Och eftersom vi vet det, vi vet inte exakt hur många år det är kvar, men vi vet att det kommer att hända, så kan vi inte använda de argumenten. Nej. De är förbrukade för länge sedan.
Vad hände med Periscope? Det är borta nu. Det känns inte som att det är lika stort som det var för några månader sedan.
Jag blev filmad med Periscope häromdagen bara i något sammanhang. Så det finns ju absolut, men faktiskt så klingade den paniken av ganska fort. Men det var också skadligt, därför att risken när man säger sådana saker som sades i Periscope-paniken, det är att man ska ta bort appen, man ska förbjuda appen, man ska varna för appen. Då är ju risken att man lämnar barnen ensamma med utforskandet. Det som till exempel skolan borde göra när det kommer en ny sån där app som man får lite så här märkliga vibbar ifrån, det är att alla ska installera det. Och så kör man liksom lektioner omkring det här, och då kommer man in på personuppgiftslagen, och man kommer in på etiskt förhållningssätt och kränkningar.
Precis,
allt det där kommer gratis. Plus att man hjälper barn att navigera i den här potentiellt farliga miljön.
Precis.
Men nu har vi gjort precis tvärtom.
Vilka goda exempel ser du på elevers användning, och när behöver vi gå in och varna lite och hjälpa till och vara
det också? Ja, en sak som jag tror är viktig att komma ihåg att det finns, det är ju det som jag brukar sammanfatta med begreppet nätkärlek, och det omfattar så himla mycket med liksom så här vänskapliga kärleksförklaringar och stöttanden på nätet, och där folk som kanske inte har så många vänner i den traditionella bemärkelsen kan hitta vänner, kan hitta stöd, kan hitta bevis på att jag inte är ensam om det här och så vidare. Och så att generellt så kan man säga att de marginaliserade grupperna, på olika sätt marginaliserade i samhället, är de som har tjänat mest på digitaliseringen. Och det är till exempel barn generellt, flickor kanske mer än pojkar. Olika inom funktionsspektrat så är det ju så att många har tjänat otroligt mycket på det, och andra typer av marginalisering som transpersoner till exempel. Och det måste vi vara mycket, mycket bättre på att erkänna. För det är ju, det finns ju en risk i att alla vi som har talutrymme i samhället, alla vi som får liksom, som har en podcast eller får tv-tid eller skriver i någon tidning, så här, vi tillhör ju inte de grupperna generellt, om vi ska hårdra det. Så är det ju så att vi är ganska etablerade i samhället. Så vi har kanske tjänat minst på digitaliseringen. Vi har det bara som en kul grej nästan. Och då är det vårt ansvar att lyfta fram fördelarna för de som inte har en röst. Och bara det, enbart det skulle göra att vi måste digitalisera skolan ännu mer. För att det är,
och vad är nästa steg i skolans digitalisering? Vad är det som är att digitalisera ännu mer? För att bli konkret. Liksom. Vad kan du göra till exempel? Så här, hade fler skolor gjort det här? Men det har ju kommit olika långt.
Precis. Jag ser ju som en viktig del av digital kompetens är ju de här frågorna som jag sysslar med lite luddigt, sådär värdegrundsfrågor som är kopplade till nätet, och liksom rättighetsfrågor och sånt. Hur blir man en bättre människa med hjälp av nätet?
Vad lärare är tillräckligt mycket kompetens på det området för att kunna undervisa om det, tror du?
Ja, fast väldigt många vet inte om det. Väldigt många tror att det är mer tekniskt och digitalt än vad det egentligen är.
Ja, just det, för du menar att det handlar om samma värdegrund som vi alltid undervisar om.
Ja,
samma
det gör
värderingar,
det.
Samma liksom.
Ja. Och att som jag ser det så är digital kompetens en mängd kompetensområden där eleverna har många av de här områdena, men absolut inte alla.
Nej.
Och lärarna har andra, och därför behövs det ett utbyte av det här.
Mm. Mm.
Vilket ju är världens enklaste sak när man har en gemensam arena. Mm. Det är ju faktiskt så att det svåra är ofta att hitta arenor. Det är därför vi är här i Almedalen, för man försöker hitta en arena för oss att mötas.
Ja, just det.
Men skolan är ju den där arenan varje vardag.
Mm.
Så egentligen borde det vara en baggis.
Ja. För anledningen till att jag frågar lite, för att jag har en spaning, eller jag tycker mig ha sett att fler och fler lärare som jag följer genom Instagram eller genom Facebook eller Twitter, de delar alltså bilder på sina elever från olika intressanta projekt eller skolavslutningar eller så. Och ibland tänker jag så här, vad har det varit för tankeprocess bakom det? Min tycker att det känns ganska oreflekterat. Men vad tänker du? Har du sett sådana exempel?
Ja, jag hoppas ju att det är reflekterat. Ja. Att de har tänkt igenom, att de har fått tillstånd och så vidare.
Är det förenligt med professionellt liksom, förhållningssätt, tänker du? Om jag skulle liksom fota någon utflykt som jag med mina elever och lägga ut på min privata liksom, sociala mediekonto, vad nu är för tjänst.
Jag är ju inte sån där som skiljer mellan det privata och det offentliga på det sättet. Nu har jag inte ett sånt jobb där jag måste det riktigt. Men jag jobbar inte med elever. Men för många är det ju helt naturligt att ha samma konto. Att vara liksom hela jag hela tiden. Men, men även i vilket fall som helst så måste man ju ha tänkt igenom det. Man måste ju ha tillstånd enligt personuppgiftslagen, så måste man ju det. Och det är inte alltid säkert att det är rimligt att fråga elever för att man befinner sig i en ojämn maktsituation.
Nej,
och hur vet jag att den här eleven verkligen vågar säga nej?
Mm.
Och det kan ju finnas skäl att inte... vi tänker en elev som lever med skyddad identitet, så, så är det någonting som hen inte ens får berätta för folk.
Alltså, nej,
det är ju svåra frågor, så det där måste man verkligen reflektera över.
Mm. Men jag tänker som för exempel, många skolor gör ju så att de lämnar ut en blankett en gång om året eller kanske när de börjar och så, och ber om liksom generellt tillstånd hos föräldrar och så.
Mm.
För alla möjliga olika liksom, publiceringar och så.
Mm.
Är det rimligt att man kan ta ställning till liksom, webbpublicering så brett om man ser hur föräldrarna tror? Jag behöver mer fundera på att man kanske borde ha olika syften, eller man inte borde förtydliga sig, vad är det ska användas till?
Ja, men samtidigt så det är lite dubbelt det där, för visst ska man vara noga, men man får heller inte håsa upp det.
Nej.
För jag menar, då markerar man ju också att det här med publicering, det är skitfarligt. Så att ni måste veta vad ni ger er in på.
Men
och så är det ju inte, det är inte skitfarligt.
Nej,
så,
men jag kan ta ett exempel, för exempel att vi har ju en sorts tillstånd som de signerar, som är liksom för skolarbete och i samband med pedagogiska webbplatser och så. Men så fort min kommun som jag jobbar åt vill liksom använda material från skolor och verksamheter för liksom kommersiella syften, om vi publicerar på partiets hemsida eller gör reklam eller sätter upp någon affisch någonstans, då är det en helt ny nivå av tillstånd.
Ja.
Och det tänker jag, så det är ju rimligt för att man liksom behöver ta ställning till just det här speciella tillfället eller det här speciella tillfället. Och där funderar jag på sig var gränsen går i det. Om man som förälder tackar ja till att eller ge sina barns lärare tillstånd att publicera bilder i deras privata konton, om man skriver under där,
ja, nej, det har man ju naturligtvis inte. Det känns inte som att det är underförstått. Men för där tycker jag kanske att vi måste finslipa vår teknik när det gäller publicering. Att jag brukar ju ofta jag fotar folks fötter och väskor och så här, försöker göra snygga kompositioner med hjälp av inte ansikten.
Och
även alltså inte ens bara bakifrån, utan verkligen vara noga med att det här ska inte gå att identifiera den här personen.
Nej.
Och det där kan man ju träna upp, att det blir snyggt och informativt och bra ändå.
Precis.
Liksom.
Precis.
Att en omkullvält kaffekopp får illustrera den här härliga frukosten vi hade, utan att jag har tagit med vilka som var med.
Så
det finns sätt att lösa det där, men det är klart att vi måste ju ta oss igenom de här småbarnsåren som det kanske är för många.
Tror du att det är så att vi är inne i en sån period liksom, som är lite småbarnsåren? Eller så?
Ja, jag har mer och mer förstått det. Jag har alltid tänkt tvärtom, att nu har vi haft massa användning av internet i en hel generations tid. Nu får ju folk ge sig. Liksom. Nu måste vi vara där. Men samtidigt så var ju inte alla med.
Nej,
och jag har ju en privilegierad situation. Jag får syssla med det här på heltid. Ja. Jämt får jag gå omkring och tänka på det här. Så då, det är ju inte alla förunnat, utan det finns ju faktiskt folk som har riktiga jobb också som måste fungera i vardagen. Och då kan jag tänka mig att vi kommer att ha en lång period nu då vi famlar.
Ja. Och jag tror också att det är en generationsgrej, för vi börjar komma dit mer och mer. Jag har separat Instagram-konto för mina elever som jag följer rätt många, och i och med att jag har jobbat lite i samhället så har jag också blivit att fler och fler föräldrar har lagt in med det, så att av artig skäl så har jag lagt till dem också. Och det är ganska intressant att jämföra vad vissa elever publicerar och vad deras föräldrar publicerar från samma liksom händelse. För där är föräldrarna väldigt mycket mer delsamma på sätt. Eleverna kan vara väldigt säga, det ska vara snyggt feed, det ska vara perfekta färger, och men har kanske, man raderar massa bilder som man har bara två eller tre bilder ute just nu och så. Medan föräldrarna kan liksom lägga ut, jag tror, mer intima bilder än vad barnen just kanske vet om.
Ja.
Och det är ganska intressant att se den skillnaden i man kan se samma händelser och säga, aha, det var så här också.
Alltså vilka intressanta data du har där.
Eller hur? Ja, men för det är ju verkligen på det sättet. Ja. Och det kanske talar för att det är en småbarnsvård för att de som har växt upp med det och som är inne i det på ett helt annat sätt. Och som inte har tidigare erfarenheter från hur det var innan.
Ja, och sen också att vi som är vuxna och har jobb och sånt där, vi har inte samma tid att lägga ner på det här. För det tycker jag brukar uppmana folk att ta mer selfies. Och många säger så här, men jag har provat och det blev inget bra. Nej, det blev det inte första gången ditt barn tog en selfie heller. Men däremot så har det gått 6 år sedan dess och hen har tränat, tagit 50-500 bilder per dag. Så då blir man bra. Och att det är någonting som vi kanske skulle behöva göra mer istället för att håna varandra för att vi tar lunchbilder och solnedgångsbilder med fötterna och sånt där.
Exactly.
Gör mer, träna på det här bildmediet som är urgammalt men får en ny plats i vår värld idag.
Ja. Du, jag funderar på en grej. Vad tycker du att alla lärare borde veta om barn och unga och internet och så?
Det tycker jag att de ska fråga sina elever.
Hur då?
Jag tycker att det bästa arbetet omkring såna här frågor, det sker i den egna kontexten. Jag tycker inte egentligen att man behöver läsa några böcker om det här, även om jag gärna vill att folk läser mina böcker, så tycker jag ändå att nej, gör inte det. Om du hellre vill lägga tiden på att prata och fråga, så tycker jag att det är mer bättre investerad tid faktiskt. Fråga just de eleverna, för det finns ingen generell internetanvändning bland unga. Och det är ju så man har också kunnat visa när det gäller traditionell mobbning, att de skolor som arbetar utifrån sin egen situation, det är de som når framgång och inte de som köper in liksom ett koncept.
Och det är samma sak här, antar
jag. Exakt, och därför så det är ju liksom ett gratis lektionsupplägg egentligen, bara så här, vänd på katedern och så bara sug i dig. Och där har vi ett ansvar att vara nyfikna, tydliga med att vi lyssnar, och då får man förmodligen bita ihop flera gånger och inte så här förskräckt dra efter andan.
Nej,
utan
man får sitta på händerna lite, men bita sig i tungan.
Precis, och då kanske man får ta den diskussionen sen. Det skulle ju definitivt kan det dyka upp saker som man behöver diskutera, men jag tror att det är viktigt att inte klippa av och säga nej, men så där får man väl inte tänka eller göra.
Sen tänker jag också att det är viktigt, varför blir man inbjuden i deras värld liksom, genom att man får följa dem i olika medier eller man får ha dem med diskussioner, så finns det också ett vuxenansvar som man har att förr eller senare, när det lämpar sig, ställa kritiska frågor. Då kan man säga nej, det är förbjudet, utan snarare så här, har du tänkt på de här grejerna, vad menar du med det här, hur kan man veta om det är sant eller inte? Min känsla är att det kanske är det fake, jag vet inte, men vad tror du?
Ja, absolut. Att det, verkligen. Att ge den där lilla ingången till att börja tänka på ett annat sätt. För det gäller ju vuxna också. Alla tänker inte likadant.
Eller
man
hur?
Kan bara behöva en liten sån här, jaha, uppfattar du det så? Okej, då fattar jag. Sådär
att, precis. Du, Elsa, stort tack för att du kom hit och var med.
Tack för att jag fick komma.
Tack för det. Vi här i Skolsverige, Svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.